Vega, är du som Hanker i Vasa som tittar på porr medan du kissar?
Jag gör det alltså hela tiden, för annars kan jag ju inte kissa. Hur skulle det gå till?
Skulle det gå till? Ingen aning.
Ingen aning.
Stå Hanken.
Herregud.
Om Wagners soldater skulle komma och hålla morgonsamling för mig så skulle jag säga njet. Håll era granater. Eller skulle jag börja fingra på dem?
Mm.
Skulle jag själv bli en del av det stora totalitära maskineriet? Elmer,
ja.
Hur föredrar du din Elvis? Ung, snygg och charmig? Eller Las Vegas plufs i drogberoende och med höfter som inte riktigt rör sig så snabbt mer?
No, jag måste säga att jag föredrar honom live. Och det är därför det har varit intressant att se den här filmen. För att jag har sett alltså filmen Epic, Elvis Presley in Concert. Och det är ihoplypt av live-material av honom. Och det måste jag säga att det är väl någonstans däremellan det som du sa. Var han är i den
det är sanningen,
perioden.
Kanske.
Ja, men det mäktigaste är att se honom på scen live.
Men med alla dessa spännande ämnen så börjar vi ändå där som det bränner mest.
Oh.
Nämligen porren på och Hanken.
Ja, vi ska ju prata om hur mycket de här kiterna i Vasa har runkat vid pisaren i deras lokal Cellanova. Eller Cellanova. Jag har gjort dålig research.
Ja, no, men okej, vi säger Hanken i Vasa.
Hanken i Vasa.
Men det är ju alltså deras lönnkrog eller vad heter det?
Ja,
deras,
exakt.
Ja. Deras, säg bara det.
Deras lönnkrog, deras place to be. Men ja, och då ska vi alltså närma oss pornografi. Hur känns det för er?
Mums.
Helt okej.
Okay. Helt okej.
Okay. Hur känns det för er? Alltså, faktiskt måste jag säga att så här, på en skala från 0 till 10 så bryr jag mig 0. Alltså,
ja.
Fine. Här porr
på toaletten.
Okej,
okay, vi ska komma in på det här, ja. Mm. Men kollar ni på porr?
Klart det.
Inte mycket, måste jag säga.
Kollar inte, förlåt, kollar inte alla människor ändå någon gång? Alltså jag tänker så här, porr är allmängiltigt, det är som att andas.
Det är som Bibeln.
Alltså, nu låter jag, alltså jag låter som att jag skulle vara någon porrfantast. Jag är inte så porrfantast, men jag tycker ändå så här.
Porr är som att andas. Men, citat till Jesus.
Citera mig inte. Nej, men alltså vad? Alltså, nu tittar väl alla på porr. Det är ju spännande. Ja. Det är oförbjudet.
Och jag vet inte om jag tycker det är så spännande. Alltså det finns något liksom sån här, vad heter det, nostalgisk skimmer. Jag tänker på den tiden då när jag var ung och det fanns liksom en videokassett som man fick låna. Och då fanns det ju en story i de här porrfilmerna.
Alltså varifrån fick man låna den?
Men, vet du, det gick ju bland killarna. Vet du, alltså vi talar om när man är 15, 16.
Jag var inte med om sån här.
Nej, men alltså, vet du, för det fanns ju, då var det ju tidningar. Alltså det fanns ju inte internet. Så det var en helt annan tid och då fanns det något. Det fanns något oskyldigt dels, och så fanns det också att då hade de här porrfilmerna en story. Alltså du vet ju, det var ju sådär, vet du, de var en bagare, det var en kille som kom och skulle jobba i en sån här, vet du, och baka bullar då.
Eller fixa rören.
No, det är ju en klassiker, men jag tycker att det var till och med mera story än så. Det var inte bara så, utan det fanns liksom. Det var
substans.
Liksom, jag försöker säga att det fanns substans på den tiden.
Men alltså nu var det var kanske mera än det. Nu är det ju alltså så här, alltså ganska grafiskt. Så här goonholes. Alltså, ja.
Men det är också det finns den tillgången är ju helt. Alltså det finns bara så mycket.
Det finns för mycket porr kanske.
Ja.
Men alltså jag minns när jag var ung att man hittade ju porrtidningar i skogen.
Ja, exakt.
Ja. Är det här ett fenomen i Finland också?
Jo, man hittar porrtidningar i skogen.
Alltså det var någon jävel som lämnade de här i skogen till alla unga pojkars. Ja. Framförallt pojkars liksom otroliga glädje.
Men det fanns just där i Centralparken så fanns det just så här gömmor.
Porrgömmor.
Ja, porrgömmor, men mycket, mycket tid.
Porrgömman.
Ja. Åh, fy fan, där har vi en titel till en eventuell föreställning eller som du och jag kanske ska jobba på. Porrgömman.
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 Ja, men vi ska kontextualisera där lite grann, tänkte jag. För alla som inte har läst nyheten, vilket jag tänker att typ alla har gjort, men alltså det är på den här festlokalen då, Cellanova. Där det har hängt en tv inramad med guldram på herrtoaletten ovanför pisaren som har visat explicit porr. Och där har Hankenpojkarna då stått på rad med blottade kön samtidigt som de kan njuta av porren. Men alltså jag känner spontant, du sa Kia direkt att det skiter väl jag i.
Mm.
Men jag tycker att det här är ganska vidrigt. Att det har pågått, om jag förstår saken rätt, alltså ända sedan tidiga 2010-talet, ja, ingen har reagerat.
Och de öppnade den där lökloggen 2007.
Ja, så det gick ganska snabbt.
Tre år utanför, men sen började de.
Det är en hel tv-skärm. Alltså det är en tv-skärm. Och den är då kopplad till någon slags server som spelar oavbrutet.
Alltså, hur gick det här ens till 2010?
Ja, jag tycker också
rätt tekniskt.
Tekniskt vill jag veta. Ja. Kan vi ringa nu till Hankens ordförande i Vasa?
Och
som
fråga.
Också så här neka direkt. Eller inte neka, men
jo, var det
så här,
men då, inga kommentarer.
Inga kommentarer. Men alltså, kan ni bara, you have to own it.
Ja,
det här är spännande på någon gång. Och är det så att de stänger av och sätter, är det någon som går alltid och sätter på? Vet du, är det så att man sätter på lamporna i lokalen? Sätter på porren?
Men alltså, var det inte också så att den här skärmen, när det är andra tillställningar, så då är det ändå reklam för Hanken i Vasa?
Ja, då är det andra grejer. Den, liksom, den fyller många funktioner, den här porrskärmen.
Nej, men det är klart väl att de är alltså, chauvinistiska fucking svin, men det är ju Hanke i där. Det är ju kapitalismens högborg. Inte hade ni förväntat mig att de tittar på något annat än porr.
Nej, okej, okay, så det här är liksom bara... För, jag tänker, för mig är det så här, jag kan se det här hända typ, alltså, då kanske de tekniska möjligheterna var ännu sämre, men liksom på det djupt sexistiska 90-talet. Att liksom, då hade jag kunnat tänka mig, om det är en tradition sedan dess, men att den har kommit så sent. Alltså det känns ändå som att då hade vi väl ändå något form av liksom feministiskt tänkt, men det kanske inte Hanken-killarna hade, eller har för den sakens skull.
Men alltså, om man drar sådär raka rör liksom, så det handlar ju om sådana brats som går i hand. Ja. Okej, det här är alla mina fördomar.
Jag kör på spel, bara.
Men liksom, det är sådana chauvinistiska små män som springer omkring i kostymer. Ja. Alltså jag menar, det som, vad heter den här norska serien som kom?
Heter den Exit?
Jag menar, jag vet inte varför, men det här är ju en fördom jag har, men jag har också studerat vid universitet där det har funnits en handelshögskola. Exakt så här var det.
Men vad bra, nu gjorde du en åsnebrygga till mig perfekt. För jag tänkte fråga, för ni har ju båda studerat, intressant. Du har varit på universitet, och Elmer, har du varit innan teaterhögskolan på någonting? Men jag tänker kanske rikta frågan till dig, för jag har ju också varit på universitet. Om du upplevde liksom att det fanns sexism där i ganska stor utsträckning.
Jag studerade litteraturvetenskap.
Okej, där kanske sexismen var...
Det var inte så mycket
sexism. Den lyste med sin frånvaro.
Om den fanns där så var det jag som...
Så var det du som stod för det.
Stod för det infall. Så tyvärr, nej, alltså vi var också mest bara brudar. Nej, vi hade härligt. Vi reciterade dikter tillsammans. Liksom man mådde bra, försökte förändra världen. Men alltså jag studerade vid Åbo Akademi. Där det finns massor med lönkrogar. Och jag har varit på alla lönkrogar. Det är klart att jag har varit på SFs lönkrog, som alltså är då statsvetenskapliga. Jag har varit på Hankens lönkrog. Men jag kommer nog ihåg att vi undvek alltid Hankeiterna. För att så, för det because var... I'm the humanist liksom.
Ja, och då måste man ställa sig lite emot de här kapitalistsvinen.
Jag var 20, alltså. Min hjärna var inte utvecklad, men jag var liksom emot allt och alla.
Men alltså, det var verkligen inte min hjärna heller när jag studerade, men... Alltså jag studerade i Uppsala, som är liksom Sveriges äldsta universitet. Väldigt fint och sådär. Jag gick ju juristprogrammet, vilket är helt sjukt.
Ja. Är du jurist? Oh,
wow. Nej, jag skulle bli jurist.
Okej, vad synd att du blev.
Nej, det hade varit bättre. Då hade jag haft jobb och pengar.
Pengar och porr på vässan.
Och porr på vässan.
Nej, men inte vet jag om juridikstudenter är lika snuskiga som de här chauvinisttankarna.
Nej, men alltså kanske. Alltså det var nog inte, det fanns nog sexism och vad heter det, också på de här liksom... Det fanns ju herrklubbar till exempel i Uppsala, där nu säkert många av juristerna gick. Alltså jag var på det här programmet för kort tid för att ha koll. Jag hoppade av efter 2 månader, för jag insåg att det inte var för mig. Men det finns någonting i den här studentikosa miljön och med historien, alltså att man värnar om vad som har varit, och det är liksom någon form av äcklig konservativ tradition.
Ja, det kan jag hålla med om. Ja, ja, det är ju alltså akademi, alltså ja, eller universitet.
Ja, och det är ju någonting där.
Det är ju olika hattar och ceremonier. Ja. Så alltså, det är det ju.
Ja, och här de här jävla halarna som jag blev tokig på.
Jo, här de där jävla halarna.
Ja, alltså. Det var faktiskt bättre då i Sverige, måste jag säga. Men då fanns ju de här herrklubbarna som var exklusiva klubbar för grabbar. Och där ryktade om deras fester, som de för övrigt hade tystnadsplikt kring. Alltså man fick inte, om man var i en herrklubb så fick man inte avslöja vad som hände på de här herrmiddagarna. Utan det skulle man hålla tyst om. Men ryktena gick ju såklart om strippor och dylikt liksom. Men jag tror att det finns mörka hörn i studentmiljön helt enkelt. Där sexism är liksom ett normalt inslag, till och med kanske uppmuntrat. Och det är ganska obehagligt, så att jag kan ändå tänka mig utifrån mina små erfarenheter som inte ens har gått på en handelshögskola, att det här inte är så jävla förvånande.
Nej, och alltså, inte för att nu var den, men Jeffrey Epstein, när han var liksom ville ha unga kvinnor, så var inte hon den här svenska affärskvinnan?
Precis.
Hon hade ju med liksom...
Barbro Enbom hette hon, Barbro den jäveln.
Hon hittar ju de här flickorna tillräckligt handels. På Handels. Så att jag menar, här finns nog, alltså jag menar, man kan raljera kring det här, men här finns en unken kvinnosyn. Hon hade en inbjudan till ett nätverk som hette Barbros Best and Brightest Barbent och Bubbel. Alltså, men, Barbro.
Ja.
Mm. Barbro.
Barbro, för fan. Och hon hade ju också liksom nära kontakt med Epstein och mottog väl typ till och med pengar.
Men hon fick ju massa pengar till
Handels. Handels, det var liksom det. Sälj kvinnorna, få pengar.
It's a holy ring.
Åh, oh, herregud, ja. Men ja, låt oss, vad heter det här med Hanken Gate, som vi kanske kan kalla det då. Känns det okej med Hanken Gate?
Det är jätteokej.
Men jag tänker liksom, för att anknyta till den här studentikostraditionen, att det liksom, kan det finnas ett element av att om vi tar bort porren från vässan, förlorar vi vår identitet?
Mm.
Alltså, säkert tror jag just på grund av att samhället har ändrats så mycket och de här diskussionerna finns. För jag tänker också på det här, om det är 2010 och det har gått alla de här åren. Vid någon skede så borde de ju också ha tänkt så där att det kommer att hända det som händer nu. Mm. Så de har ju varit medvetna, så det har ju funnits någon motstånd från att ta bort den. För att jag menar, fast de inte skulle ha tyckt att de vill ta bort den, så skulle man ju tycka att någon skulle ha tänkt så där, vet ni, snart blir det här en skandal. Alltså någon måste ju ha fattat det. Och då känns det som att det är just en motvikt. Så jag tror att faktiskt att det här är någonstans också lite kulturkrig. Alltså att de har villat ha den kvar just därför, för att de vet att den här diskussionen vi har idag kommer att ske, och det är, det är mot det. För att så dumma kan de inte vara att de inte skulle fatta att det här kommer att
det här
hända.
Det kommer hända, ja.
Ja. Och jag menar under de senaste 7 åren.
Ja.
Så är det är ju intressant att de har valt att inte ta ner den.
Nej, men är det någon form av post-wokeness, Jotto?
Det tror jag.
Ja.
Alltså jag tror att det här är frågan om just det.
Mm.
Alltså jag tror att det är en positionering. När de satt upp den så var det inte. Alltså jag tror
att det var
helt problem. Ja, det var helt problem.
Och då var det 2010 och det var okej.
Okay.
Ja. Ja, jag undrar, var det väl okej, men man kan väl tänka ännu att på den tiden så kanske de tyckte att det var en kul grej.
Att det är lite hö-hö bara.
Ja, att de inte liksom, att det inte skulle vara...
Alltså sådär så när man slår någon på reven och så är man så här hö-hö.
Den stämningen.
Eller när någon böjer sig ner och så här luftjuckan bakom. Det är ju sådär, jag gissar så där, Vega. Men det är ju sådär, jag är alltså faktiskt uppvuxen med sån humor.
Mm.
Och jag kan tycka ibland att det är helt kul. Men jag förstår att jag kan inte göra så idag. För då blir jag typ anmäld för sexuella trakasserier. Alltså, men du måste kanske förstå vissa grejer.
Men i rätt miljö, Kia, så är höhöandet kanske helt okej.
Okay, det är inne i det här rummet.
Inne i det här rummet.
Böjer inte ner efter det tappade pennorna.
Då händer det bara. Men vad heter det? Och sen, jag tänker också att det kan, något som skulle kunna förklara att den har varit kvar är också att porren är så, alltså den är så utbredd. Alltså jag har tittat på en undersökning som Finsex har gjort, och den kom ut mitten av 2025. Och hur många procent av finnarna, de finska männen, tror ni kollar på porr regelbundet?
Säkert en hög procent.
Oh.
Vill ni gissa på en exakt procent?
80%.
Jag tror det är ännu högre. Jag tycker att jag har hört att det är nästan 90%.
Det stämmer. Men då har du fuskat på förhand, men det skulle du inte veta.
90%.
90%.
Jag sa det just någonstans.
90% regelbundet.
Hur är det med kvinnor?
Alltså den är också hög. Jag hittade inte exakt. Det var en, vad heter det, Ylle-artikel där. Så att Ylles egna material som skrev om det här. Och då betonade man just männen. Men skrev att procenten bland kvinnor är också hög.
Men också när jag säger det här, det finns överallt, så jag tittar ju på den här manosfären med den här Louis Thoreaus, manosfären, pratade om den förra veckan i sällskapet. Den här HS Tikitoki, som är den som han följer, den är en av de här största influencers, som, eller manfluencers som han följer. Han gör, alltså livestreamar hela tiden och typ så här filmar när någon brud suger av honom på toaletten. Så jag menar, vilket barn som helst som följer honom kan ju se det. Så jag menar, det är också en väldigt sexualiserad värld vi lever i.
Ja.
Men nu är det ju samma med våld. Alltså, menar vi, nu ser de ju riktigt våld som jag aldrig skulle ha sett. Nu finns det ju på internet alltså folk som mördas. Alltså, du kan komma i kontakt med material som helt enkelt vi inte kunde komma i kontakt med.
Nej.
Och det här är väl ett alltså allmänt jättestort problem. Mm.
Ja, och det är ju, vi lever ju en tid av ständigt filmande av allt som sker.
Ja.
Och
ja.
Ständigt uppläggande.
Ja.
Men just det här med att det är ändå 90%, jag blev ändå lite så här, alltså, och det är också, jag frågade er om ni tittade på det i början, alltså jag förstår mig inte på porr. Det här kanske låter som att jag ljuger. Men jag fattar inte, alltså jag har nog alltid liksom, om jag ska onanera så gör jag det i sällskap av min fantasi, men vi ska inte gå in på mitt onanerande, för det ska alla slippa höra om. Det är för privat, även för sällskapet och lyssnarna. Men jag tänker mig att det här porren som bara rullar, att den kanske är någon form av liksom white noise bara. Att så här, titta hittar dem ens på den. Den är, alltså förstår du, den ligger bara där uppe. Alltså jag har pratat med en person som faktiskt gick på Hanken i Vasa. Och han sa att inte tänkte man på det där. Alltså typ
aha,
inte ens,
vad spännande.
Att du tittade inte ens på det. Kanske när man har varit en gång på den här pisaren och sett att här rullar det porr. Mm. Så nästa gång så tänker man.
Här rullar det porr. Eller man tänker kanske inte.
Nej, man kanske inte tänker alls.
Men jag tycker det är spännande att det här har varit människor som tidigare har påpekat det här och man har bara fortsatt. Men ja, okej, vi ska inte gå in på det spåret. Men jag tycker bara att det är så märkligt att man...
Men jag tror att det just handlar om en positionering. Så jag tror just att det handlar om det att du kommer in på Hanken och de visar så att här är vi inte sådär, det här, oj nej, det är på. Utan här är det, okej,
vi är lite sköna.
Ja, alltså jag tror att det är en positionering där som helt enkelt har varit en grej och sen håller i sig och så har de inte velat gå med på att nu måste vi ta ner, nu måste vi ta bort. Så jag tror att det här handlar om, som vi ser i samhället var lag. Jag tror fortfarande, nu sitter vi här och talar på det här sättet, men jag tror att det finns en del som fortfarande tycker att det här är helt löjligt, den här diskussionen. Nu tror jag att det finns någonstans en kultur om att handlar om att om jag har pengar så har jag rätt att göra vad jag vill. Alltså någonstans.
Precis. Men jag håller helt med. Det känns ju som att det är någon form av porrifiering av hela samhället som pågår. Och det var ju intressant att ungefär samtidigt som den här Hanken, pisar, porren, nyheten slog ner, så kom ju också Yle Nyheter med det avslöjandet om den här webbplatsen där det ligger ungefär 1500 AI-manipulerade bilder på 75 kända finländska kvinnor. Och det rör sig alltså om såna så kallade deepfakes. Deepfakes där kvinnorna har klätts av sina kläder. Och det är olagligt faktiskt att sprida såna här bilder utan samtycke. Men samtidigt är det lagligt att skapa dem.
Ja, det är lite besvärligt.
Det är lite besvärligt. Det blir liksom lite...
Ja.
Dubbelmoral.
Det är väl också problemet, det sa ju någon sådär, hur lätt det är att göra det där. Det är väl att du trycker på en knapp och så gör den.
Tjuff, 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 så händer det bara.
Och det här är igen problemet. Alltså, när det blir för lätt att göra något,
hur ska så
gör du kontrollera det? Det? Men hur ska du kontrollera att alla gör det? Det här är ju samma sak med hela AI-problematiken. Ja. Hur ska vi gå med på att okej, ingen gör det här, ingen går över de här gränserna?
Finns det något intellektuellt tankearbete som pågår som problematiserar porr, sex eller digitalt våld mot kvinnor? Alltså, jag menar, man kanske skulle kunna, att de här nyheterna som ändå har kommit ut, att vi sitter här och pratar om det, förhoppningsvis kan göra att människor börjar fundera lite kring vad det faktiskt handlar om. Alltså vi har ju väldigt intelligenta lyssnare, det vet vi. Men jag tänkte försöka sätta knorren på grisen och komma med en uppmaning, och det är faktiskt, använd er fantasi. Alltså man kan föreställa sig en känd människa naken. Det är inte jättesvårt. Alltså istället för att göra en AI-genererad bild eller jävla deepfakes alltså. Jag tror att ni klarar av det. Så gör det och onanera sen till er fantasi. Det är min uppmaning. Men jag har en sista fråga som jag tänkte vi skulle avrunda min prata här med. Att samtidigt så, vad heter det, så finns det ju att det är så massivt på nätet och det känns som att, om det så här, spelar det någon roll ens att vi kritiserar och ifrågasätter porren? För porren, det känns som att porren alltid har överlevt. Jag tänker på dig och mig, Elmer, som jobbar inom vårt skrå som skådespelare och teatermakare och konstnärer, kanske i viss utsträckning också, att vi kanske borde hänge oss åt det här istället. Att skapa porrföreställningar. I dessa tider av nedskärningar.
Nej, alltså helt ärligt så tror jag att snart, alltså, på OnlyFans, alltså, snart får ju skådespelare typ prostituera sig bara för att överleva. Så att jag menar, helt på riktigt tror jag inte att det är långt bort det, för att det börjar vara omöjligt. Jag tror att alla de här kopplade, jag tror också det som du säger om fantasi, det är ju också det som vi annars börjar tappa, också börjar tappa som samhälle, just för att man kan få allt. Alltså, du behöver inte använda din fantasi därför att du kan producera allt så att det ser så äkta ut. Att det är ju liksom här vi just är i den här grejen, och det är ju också det som på något sätt tar död på konsten, därför att du vill liksom ha det så du kan nästan ta i det. Alltså, och det här är ju vad AI gör.
Men jag liksom tänker ändå att, vad heter det, alltså just kulturen och konsten, när de pratar om att den ska vara så självfinansierad, att det kanske är att vi måste ge oss hand till typ det här. I don't know.
Jag tycker att det är det halva skämtet som alla mina, alltså alla mina skådespelarkollegor är alltid skämtet att man ska gå på OnlyFans. Så är det bara frågan om det, att vill någon se det, och då börjar man ju tänka just sådär att men, har jag snygga fötter eller något. För det blir ju problemet om du säljer ditt face, så är det ju svårt att vara skådis efter.
Ja, alltså, det
här är liksom halvskämtet, men det är inte så mycket skämt, för att jag kan säga att folk har det jävligt risigt.
Ja. Så är det, men nu sitter vi här och gnäller igen. Men alltså det enda jag kan tänka om de här kiterna, slutligen om dem, är att det som skulle vara förmildrande omständighet för mig är ju om man fick veta vad som faktiskt pågår vid den här pisaren. För att jag föreställer mig att om det skulle pågå någon form av orger män emellan vid dem, så skulle jag tycka att det känns ganska okej. Okay. Men annars måste porren bort. Och med de orden så avrundar vi den här lilla prata.
Ja, Hanken får nog fundera nu.
Jo, men de sa ju att de ändå ska ta bort den här porren ju.
Vad så synd. Det är liksom...
så vi får väl se om det blir verklighet.
Bra. Jag går vidare i rask takt.
Ja.
Yeah. Yes, Rysslands anfallskrig mot Ukraina har pågått i 4 år nu. Putin kallade det för en specialoperation, men det var alltså en fullskalig invasion. Syftet är glasklart. Radera ut Ukraina som självständig nation. Bygg en rysk intressesfär. 4 år senare alltså har 1,8 miljoner ryska och ukrainska soldater dödsskadats eller saknas. Och de här ukrainska soldaterna har offrat sina liv för sitt folks frihet och i förlängningen för också vår frihet. Men 4 år in i kriget, Elmer och Vega, det här eviga nötande av liv, hopp och framtidstro. Vad har ni för känslor inför Putin och Ryssland?
Alltså, ja, att han är en despot, liksom att han är på något sätt, han anser sig stå över allt och alla. Jag blir bara matt när jag säger hans namn eller hör hans namn.
Och ryssar?
Och ryssar har jag väl inget emot. Jag är uppväxt i Sverige med en rysskräck och en russofobi som är ganska utbredd liksom i Sverige. Men jag har ju hållit mig till vänsterkretsar där man kanske har varit mer förlåtande eller mer positivt inställd till Ryssland. Även liksom efter kommunismens fall. Liksom. Så.
Mm. Jag tänker med Putin just att jag tänker han kan inte mera backa. Det tänker jag. Han är också för gammal. Alltså det här är liksom... Jag tror att han går ut, alltså i värsta fall går han ut with a bang. Det som jag har tänkt med honom som jag tycker är skrämmande är att jag tror att han personifierar sig som Ryssland. Alltså jag tänker att han tänker att han är Ryssland. Och då blir det ju lätt, för det finns ingenting. Alltså vad han tycker att Ryssland är och vad som är viktigt för Ryssland är vad som är viktigt för Ryssland. Jag tror inte att liksom, han gör någon skillnad på sig själv och Ryssland. Vilket är farligt, eftersom jag tror inte att han har något sånt, han måste rädda Ryssland. Om han dör, och han har ju någon sagt att vad ska vi med världen till om inte Ryssland finns? Och det betyder ju, alltså det översatt betyder ju, vad ska vi med världen till om jag inte finns? Jag hörde också någon när han talade med Xi Jinping om att leva för evigt, det är väl det han försöker. Alltså jag har ju en jättestor kärlek för det ryska, alltså speciellt konsten. Jag tänker liksom, jag tycker att det är egentligen det underbaraste, just när man jobbar med Chekhov och sen också med Dostojevskij, eller baserat på den där Brott och straff. Men alltså jag vet ju inte heller, man skulle bara vilja att det här skulle ta slut.
Ja, det skulle man väl vilja.
Men sen är ju frågan, hur ska vi komma tillbaka? Ja.
Det poppar ju bara upp nya krig hela tiden.
Jag tänker liksom också på Lenin och vad heter det, hans imperialismen som kapitalismens slutmål. Att det är liksom på något sätt intressant att en person som Lenin skrev det och nu är det landet han kom ifrån, Ryssland, som uppfyller det. Som en imperialistmakt liksom. Ja, behöver inte prata Lenin så mycket kanske i den här podden.
Jag tycker vi pratar istället lite Putin. Nej, inte så mycket faktiskt. Jag har precis sett den nya filmen The Wizard of the Kremlin.
Med Jude Law.
Med Jude Law, ja. Alltså. Så den här handlar om Putins mediestrateg Vladislav Surkov. Det är 2,5 timmes redogörelse för hur man byggde upp Ryssland. Liksom. Eller det här deras despotiska skräckvälde. Jude Law är jättebra i den här filmen. Annars var jag inte så övertygad. Men det där, jag måste säga att det blossade upp ett sånt raseri i mig. Att jag blev nästan rädd liksom, för mig själv. Att jag behövde ett motgift. Och det, liksom, det jag behövde var att någonstans skulle säga njet till Putin.
Ja.
Och som på beställning uppenbara sig en dokumentär för mig. Det var faktiskt att jag kom ut ur biosalongen och var rasande. Och så kom jag hem och så sa jag, jaha, nu har Mr. Nobody against Putin kommit till arenan. Jag ser på den då.
Ja.
Och herregud, vilken dokumentär.
Och då fick du ditt motgift.
Jag fick mitt motgift.
Sådär
bara. Ja, det var jätteskönt. Pavel Talankin, Pasha, han jobbar på en rysk skola i Karabash, den industristad. Jag vet inte om ni har hört om Karabash.
Jag tror att det är första gången jag hör Karabash.
För det finns någon fotbollslag därifrån.
Han är alltså, Pasha, evenemangskoordinator, men i hans jobb ingår då att han också filmar. Så det han gör är att han filmar liksom elevmusikvideor, framträdanden, examensceremonier och så vidare. Nå, det blir också han som ska filma när skolan då kör igång med att hetsa upp sån här maximal patriotism efter att man har attackerat Ukraina. Putin gav nämligen order om att skolorna ska bli rekryteringsbaser för armén. Statspropaganda och militarism infördes i undervisningen. Det här var liksom, eller det gör de ännu. Det är för att krossa kritiskt och självständigt.
Vilka åldersgrupper talar vi om? Är det liksom
lågstadie.
Yep. Oj, vad obehagligt.
Han sa att det är inte soldater som vinner våra krig, det är lärarna.
Och hur går det med det? Vet man något funkar så att säga den här militariseringen?
Ja, man ser den här dokumentären, tyvärr.
Så inser man
så det där, ja. Och när man ser den här dokumentären så fattar man på konkret liksom, man fattar konkret på vilken nivå den här indoktrineringen sker på. Det här propagandamaskineriet, alltså jag måste nog säga att jag bara så här, tog av mig hatten som jag inte hade på mig ens. Yeah. Men liksom man blir sådär, what? Jag ska ge några exempel. Soldater från Wagnergruppen kommer till skolan och visar åt de här små barnen hur man hittar minor, hur man hanterar vapen. Man anordnar till och med granatkastartävling för de yngsta barnen. Man blir liksom chockad av vad som händer, men också hur effektiv liksom den här makten är när de sprider sin hjärntvätt. Liksom. Men jag tänker också att det här propagandamaskineriet finns ju kvar sen Sovjettiden, så det är också liksom, de kanske faller lätt i det. Jag menar, jag vet inte, påminner det här om era morgonsamlingar?
Ja,
alltså, läraren måste läsa upp då färdiga manus för sina elever om att Krim ville gå med i Ryssland och att den här specialoperationen ska avmilitarisera, avnazifiera Ukraina. Och det här alltså är beslut som fattas av radikala nationalister och nynazister. När de här lärarna ska undervisa det här så har de så svårt att uttala de ryska orden för avmilitarisera, avnazifiera. Så de måste så här, ta om flera gånger när Pasha står där och filmar liksom. Alltså man bara sitter och tittar liksom, så här, den så här dödskramande känsla i bröstet. Fast inte riktigt, för man förstår ju att det är något bra på gång här nu, eller bra i det här hemska.
Men det låter ju verkligen som sovjetiska metoder, om jag får flika in det.
Jo.
Alltså,
Nej, därför, jag tänkte bara på det Sovjet, därför frågar jag just hur bra det fungerar. För jag tänker, Sovjet var väl också känt för att det var liksom dubbeltänk. Att man visste liksom så att säga vad man ska tycka. Och så tyckte man ändå något annat. De var ju hela tiden, de var ju jätteduktiga som jag förstod det, och ha liksom två verkligheter i hjärnan samtidigt.
Orwellsk.
Sovjetmänniskan.
Ja, sovjetmänniskan. Men därför undrar jag just nu när jag inte har kontakt med det här nu Ryssland, är de så att säga på riktigt hjärntvättade, eller är de lite inne i det här sovjet att de så att säga, om någon frågar så svarar de rätt. Ja. Men det betyder inte
att de tycker det.
Ja, alltså när man gör de här undersökningarna och alla är för... Det är liksom där jag bara undrar.
Jag kan referera till, vad heter det, Uppsala universitet som jag just talade om. Där det står stort skrivet över den största liksom, föreläsningslokalen. Att tänka fritt är stort, att tänka rätt är större.
Det där, en lärare då, var sektionerna inte behöver tas om, är historieläraren Pavel Abdulmanov. Och han presenterar den här regeringens propaganda med entusiasm. Liksom. Hallå! Han kryddar sina föreläsningar med alltså fullständigt nonsens om att nu är gasen så dyr i Europa att man börjar rida hästar. Eller att i Frankrike har de ingen mat så de äter sniglar och grodor.
Vilket de redan gjorde.
Det gjorde de ju redan. Men nu äter de för de har inte råd med mat.
Just det.
Och att i USA pågår det demonstrationer till stöd för Ryssland. Vilket det också kanske gör. Ja. Men liksom så här... sen igen Pasha, den här vad är han, är 35-årig han är den här evenemangskoordinatorn på skolan. Han är ju då sen en osannolik hjälte. Alltså jag börjar nästan gråta när jag tänker på honom. Jag tycker att han verkar vara gay, vilket jag tycker liksom att är osannolik hjälte i Ryssland eftersom det är väl olagligt. I hans klassrum hänger den här vitblå vitflaggan, vet ni, den här symbolen för rysk opposition. Och det där, med den här dokumentären vann han en BAFTA i februari och förra veckan vann han en Oscar för bästa dokumentärfilm.
Men hur lyckades han? Alltså det låter så osannolikt att lyckas göra en sån här dokumentär. Men han typ flydde från Ryssland.
Ja, han flydde sen, lever i exil idag.
Okay.
Det här hände för två, alltså det är ju hänt, det är ju nu, alltså två år sedan började han filma. På två år hände allt det.
Yeah.
Men han blev liksom en Mr. Nobody, så blev en Mr. Somebody kan man väl säga.
Ja.
Och det där, just den här Mr. Nobody against Putin visar på så bra sätt i varje fall då, för mig och mitt det här... Alltså för att jag blir väl lite sur. Jag kan väl bli lite sur på ryssen, faktiskt. Mm. Jag har också en stor kärlek för rysk kultur och tycker att de största, alltså, mina största litterära upplevelser är rysk litteratur. Mm. Jag har varit jättemycket i ryssen. Jag är ju herregud halvrysse. Alltså, GSVT-tjena. Men alltså, jag blir ändå sur på ryssen och jag har också vuxit upp med ett otroligt ryss här eftersom jag har en mormor som har varit med i kriget. Men det är någonting liksom med att jag blev också, att när man ser hur det går till i den här skolan och att Pasha finns där då och gör motstånd, så det gör ju att man blir, de är människor. Mm. Att det ändå är människa där och att inte alla går in i leden och bara lyder. Men det där, men jag tänker faktiskt att här när jag satt där och tittade, att de måste ju börja göra motstånd nu. Alla andra också, att inte bara Pasha ensam.
Nej. Men jag tänker överallt där det finns förtryck så finns det väl också motstånd. På något plan.
Ja, men det är just det jag tänker liksom att det här tror jag. Jag kommer ihåg det finns en bok som Masha Gessen har skrivit som heter Framtiden i historia, som handlar om Ryssland.
Otrolig bok.
Ja, jag tror på något sätt att det liksom med Ryssland, de har gått igenom de här samma grejerna så många gånger så att de hamnar lite in. Alltså men vi måste ju komma ihåg att det var ju stora demonstrationer. Hur länge sedan är det nu? Då när det var riktigt stora och det var ändå i Ryssland liksom, så det fanns ju en liksom ett motstånd mot Putin-regimen liksom. Är det här nu redan 10 år sedan? Kommer ihåg när de var på gatorna och det var riktigt ordentligt?
Ja.
Och sen slogs den liksom ner. Så jag tror också att väldigt många människor tänker bara att alltså det lönar sig inte. Det kommer inte förändras. Så det är bättre att hålla huvudet nere.
Ja, men sen har vi Pussy Riot såklart.
Mm. Ja, vi hade ju ändå... Ja.
Men vad skulle ni göra liksom, om ni skulle vara ryssen nu? Skulle ni vara Pasha? Eller skulle ni vara den där historieläraren? Nej, inte kanske historieläraren är ju vidrig. Men jag tänker att skulle ni vara liksom bara en i massan eller skulle ni vara Pasha som skulle göra motstånd? Alltså att på riktigt gå till botten med... Hur människor tror ni att ni är i den här situationen?
Det är ju det här man vill tänka. Mm. Precis som när man pratar om, liksom, skulle du vara medlöpare i Nazi-Tyskland eller skulle du göra motstånd? Mm. Att det är jävligt lätt att sitta här och säga, herregud vad jag skulle göra motstånd. Och jag skulle verkligen vara den där personen som står på barrikaden och gör allt för att hindra det. Men sanningen är väl att förmodligen skulle man rätta sig i ledet.
Jag tror också rätta sig i ledet. Alltså jag tänker alltid på sån här, hur stark kultur är. Alltså när jag var i armén. För där tänkte jag sådär. Tänk att man kom in dit. Jag tyckte ju då för att jag skulle gå dit att det är det dummaste som finns. Men efter en vecka så liksom. Du godkänner att så här är världen. Alltså att vet du gör honor och den där. Så finns det de som är helt älskar armén. Mm. Men de är jättefå. Och så finns det ju de som vägrar och så här. Liksom, och de kommer ju in dit. Men de flesta är någonstans där i mitten. Och så att säga accepterar läge. Mm. Och jag menar, exakt. Jag tror att de flesta människor hamnar i den här. Alltså, och då menar jag just att egentligen om vi skulle tala ärligt skulle de säga att vi gillar inte det där. Det är nog fel. Men så, vet du, så måste vi bara försöka leva vidare. Om de ser ingen lösning. Så det är det som jag tror att det är de flesta. Och sen finns det historierna. Sen finns det ju de som går igång på det här. Men de är mindre procent. Mm. Och så finns det de som går emot.
Mm. Så det är väl det. Stridspittarna.
För mig, det som faktiskt hjälpte mig är att jag plockade fram filosofen Hanna Arendts begrepp massmänniskan. Känner ni till Hanna Arendt?
Yep.
Hon ville förstå hur nazismen och stalinismen kunde få sån massuppslutning. Mm. Hon var själv jude. Och därför kom hon upp då med det här begreppet massmänniskan. Och massmänniskan, det är lärarna alltså i den här skolan. Det är alltså alla vanliga människor som behövs för att upprätthålla en totalitär struktur. För det är ju det som man går omkring och funderar på. Varför gör de inte mera motstånd? Varför säger de inte bara nej?
Njet.
Massmänniskan är vanliga människor från alla skikt som har tappat alla sina förankringar. Alltså, det finns inte meningsfulla band till familj, fack, partier eller andra strukturer. Utan det är isolerade individer då, som flyter runt. De är rotlösa och de är politiskt likgiltiga. Mm. Och det farliga är den här kombinationen. Ensamhet plus brist på mening. Mm. För det gör dem extremt mottagliga för totalitära rörelser. Som då erbjuder faktiskt precis det som de söker. Tillhörighet och mening. Och där lyckas man ju liksom. Nu har vi någonting. Mm. Vi kämpar för det här tillsammans. I den här skolan går någon sån här flaggmarsch på morgonsamlingarna varje morgon. Yeah. Som Pasha tvingas filma. Den här historieläraren som jag pratade om, han som liksom går, som är iver och entusiasm går in i den här rollen och ska undervisa det här. Så han är ett begrepp hos Arendt som kallas den banala ondskan.
Ja.
Eichmann-rättegången var hon ju på. Det var ju där hon kom med det här begreppet. Att alltså, där ens insats blir ett led i att upprätthålla makten och bidra till förstörelsen. Den här historieläraren, han skriver om historien indoktrinerar barnen, men han är antagligen inte ond, utan han är bara en medlöpare som följer order. Mm. Och det är det som blir banaliteten i ondskan. Alltså man är ingen fanatiker, man är bara en funktionär som har övergett sitt moraliska ansvar.
Mm.
Man bara, okej, men jag går med på det här då.
Yeah.
Och där igen är Pasha motsatsen. Han säger själv att han är inte modig, men han filmar ändå. Men han är ju inte ett exempel på massmänniskan, för jag tänker liksom, han har extremt stark kärlek till Ryssland. Och det där, han säger liksom, han älskar sitt land men han hatar ledarna. Men jag tänker också, eller sen har han bara erfarenhet av utanförskap, för det har han också, det kommer väldigt tydligt fram i den här dokumentären. Och får det kan hända att det får honom att se igenom propagandan, men han behåller i varje fall sitt samvete, han ser vad som händer, han känner att det är fel, han bevarar hela tiden sin empati, och så tar han individuellt ansvar genom att filma, men att den visar också hur svårt det är, och den där rädslan kanske över att våga protestera öppet.
No, alltså jag tror att det som ju förtrycket också gör, som man måste komma ihåg, att de går ju inte bara efter dig utan de dina nära. Så det betyder att om jag sätter emot så sätter jag er i pisse, jag sätter min mamma i pisse, jag sätter mina barn i pisse. Mm. Och det är här som jag tror att man sätter en tumme, när det är inte ens egen. Och sen måste man också komma ihåg att det är lätt att säga härifrån när man ändå har den här friheten och liksom svinna. Men om du bor i Ryssland och du tänker att du kommer aldrig ut ur Ryssland, så att om du gör det där så sätter du alla dina medmänniskor. Alltså det är ett val som var det inte bara dig. Och det är ju helt medvetet. För det är ju så man får. Man vet ju att bästa sättet att få tyst på er är att jag går efter dem som ni älskar. Mm. Det är grejen. Mm. Ni kan vara redo att sätta er själv i pisse. Men det finns alltid någon ni inte är beredd att sätta i pisse.
Pasha framstår på ett sätt som en deprimerad dissident. En man som älskar sitt land men hatar då. Ledningen. Så det är inte en antirysk film, utan det är en anti-Putin. Och det var kanske det som sen liksom på något sätt gör att när jag såg den blev jag bara såhär, ja, för att Putin är problemet här, är inte ryssarna. Nej. Men så är det ju alltid, det är ju ledningen som är problemet. Men i varje fall, sen flyr Pasha då, kommer till jänkina, vinner en Oscar, och när han är på Oscar-galan så tar han såhär selfies med Ethan Hawke och Leonardo DiCaprio. Hans existens som filmskapare är beviset liksom på att motstånd är möjligt. Hej, nu tar vi istället och flyttar oss till det där pluffsiga Las Vegas-höfterna. Jag är nog så spänd, Elmer. Kan han röra på höfterna ännu, den där Elvis, i den här Epic-dokumentären?
Absolut. Jag kan ta fasta direkt där. Det som jag tycker är så underbart är just att den behandlar inte egentligen alls det där. Det här är liksom, det här är att visa Elvis så som Elvis var, när Elvis var mest Elvis, skulle jag våga påstå. Och det är egentligen det som är den stora behållningen i den här filmen. Alltså, det är liksom inte en regelrätt dokumentär, utan det är framförallt då en konsertfilm. Jag pratar alltså om Epic Elvis Presley in Concert av Baz Luhrmann, som nu går på biograferna. Jag har inte sett en sån här sorts film, tycker jag. Alltså, det är ju vanligt att med just att sådana här filmer om band eller serier om band eller dokumentärer, att de använder mycket liksom material när de spelar in. Det kom just den här långa om Beatles som jag faktiskt som var, inte har sett.
Så fruktansvärt lång.
Ja, den var fruktansvärt lång.
Så jag började titta, men jag orkade bara.
Den som är på någon streaming-site. Alltså, jag har kompisar som är så här besatta av Elvis, som tycker... Nej, besatta av Beatles, som tycker att den är helt otrolig, jag har sett hela, därför att på något sätt de går in i den där musik. Är det inte så att skapa musik?
Jo, men det här tror jag, och det här kanske nu är någonting som är liksom på inkommande, för det här är också Elvis jättemycket, här är jättemycket när han sitter med bandet och de prövar och han säger let's go again, let's go. Men det är någonting underbart, för man får se honom liksom göra helt enkelt sin konst då, liksom helt bart, och det är liksom ganska lite så där, vet du, and then he started using the drugs from the medicine, vet du, hela det här grejen finns russ,
Elmer. Men Elmer är skådespelare, visste du?
Jo, herregud, jag kom just på det.
Du har aldrig sagt sådär till mig.
Men det här handlar om att han var då 20, han hade någon 20-årig residens i Las Vegas mellan 1969 och 1976, och det här är då material egentligen filmat från de här 20 åren.
Men påminner den lite om, vad heter det, den här Shine a Light som Scorsese gjorde.
Oj, jag har inte sett den.
Nej, om Rolling Stones alltså.
Ah, det kan hända.
Ja, för den är just också så att den balanserar mellan helt dokumentära liksom, klipp från en konsert till liksom, hur Stones jobbar som band och deras historia.
Men då är det liksom mycket, men jag tycker att det här på något sätt, det känns inte ens att det är den här musiken, utan det är verkligen bara att Elvis, essensen av Elvis på något sätt. Och that's it. Men det är ganska mäktigt. Alltså jag måste säga att det var en mäktig upplevelse. Då tänkte jag direkt på konserter. Har ni någon största konsertupplevelsen i ert liv som ni har? Har ni någon liksom så här konsert, varje gång ni tänker på konsert så tänker ni, oj, den där spelningen liksom, nej, var magisk.
Min största upplevelse är faktiskt på Roskilde när jag sa Sigur Rós första gången. Okay. För de bara en att lägga sig ner. De sa så här, lägg er ner i tältet. Att vi var inne i något tält, jag minns inte. Och ni vet Sigur Rós.
Ja, såklart.
Så det är ju en sån musik att man börjar ju gråta. Liksom, vi får alla in i den. Så det är kanske min största musikupplevelse, eller konsertupplevelse.
Ja.
Alltså det är nog, alltså jag är ju, det här säger jag lite motvilligt, men jag är ju ett jättestort Håkan Hellström-fan.
Ja.
Ja, är du det?
Det är jag. Jag har ju till och med tatuerat mord i handen från en av hans låttexter, Kia.
Okay.
Och jag vet att du tycker illa om den här mannen, men alltså jag älskar ju honom. Och det slog ju hårt som ung att se honom live. Jag minns att jag såg honom på Sundsvalls stadshus.
Mm.
Så här 150 människor. Det var liksom innan han breakade liksom så där totalt. Och det var fantastiskt.
Mm. Men det är det här jag tänker för att jag
måste faktiskt, säga att
jag, Kia. Ja, jag har sett honom live en gång på Vega.
Och inte var det då?
På Vega. I Köpenhamn. När han hade de där löjliga hattarna. Vad heter de där? Det är jättelänge sedan. Ja.
Alltså när han var utklädd till sjöman.
Inte så imponerad.
Nej, jag förstår att du inte var det.
Ja, men det är intressant.
Okay.
Jag har aldrig varit en så stor liksom, konsertmässig. Alltså jag helt enkelt går inte mycket. Alltså jag, oftast så händer ingenting.
Alltså jag avskyr att gå på konsert. Ja, herregud, liksom, alltså, jag är mycket mera,
men jag är mycket mer liksom, på det viset just teater. Liksom, teatern berör mig. Men jag förstod nu när jag såg den här liksom, liksom nu Elvis nu i den här filmen så förstod jag att ja, okej. Okay. Jag fattar det där att för det som är mäktigt med honom här är att han är så liksom för mig liksom blir det så tydligt att han är ett medium, att den här musiken bara går igenom honom.
Mm.
Alltså, och då går den direkt ut till människorna, att på något sätt det är musiken som kan gå igenom honom, och då kan de här människorna uppleva musiken på ett liksom direkt sätt som de helt enkelt inte kan göra annars, och där är han liksom som emellan. Och att det, jag tänker också på det här när vi alltid nu talar om att liksom vem är autentisk. Så tycker jag på något sätt, och sen när liksom människor bara är mer och mer brands, men alla liksom talar om autenticitet, då känner jag att det är något som gör honom så autentisk, eftersom till slut, när man ser den här filmen, han har ju, alltså, jag menar, klart han har maner, klart det finns hela Elvis grejen han gör, men det känns ändå
skådespelare.
Han gjorde det igen.
Men det känns ändå när man tittar på det här att mest så låter han det bara liksom kanaliseras genom honom. Den där liksom kraften. Och det är det som gör det så mäktigt. Och det är egentligen därför den här filmen är liksom mäktig att titta på.
Mm.
Får jag bara, en liten stund snudda vid det här med, för Vega blev så upprörd. Det här med alltså att vi, jag och Elma inte gillar att gå på konsert.
Ja.
Men alltså, för jag kan helt säga att det handlar för mig om att alltså jag har ju lite svårt att gå på teater också. Jag vet att jag säger det till två skådespelare, men det är en svår konstform. Och jag tycker faktiskt att det är ännu svårare att gå på konsert. För man vet aldrig vad som händer och hur länge det tar och när de kommer in. Och det är kanske också det här att det är sent på kvällen, de där keikorna, och de kan hålla på länge. Och jag vet inte, vad är det man ska titta på?
Men får jag fråga, är det så att du också somnar när du är på konsert? Vilket jag har rykten om att du gör när du är på teater.
Ja.
Du somnar på konsert också.
Nej, men jag tycker väl att det är så tråkigt ibland om det är dåliga sånger. Alltså jag var på Bo Kaspers. Okej,
men herregud.
Okej, också förstår. Jag förstår hur jag låter.
Så tråkigt.
Nu. Var på Bo Kaspers orkester för något år sedan när de var på Kulturhuset. För att jag älskar den där ena skivan av Bo Kaspers. Jag har den hemma.
Det känns finlandssvenskt att gilla Bo Kaspers.
Jag är väldigt finlandssvensk.
Ja.
Men det var en sån besvikelse. Det var nu någon julkonsert, jag kunde ju ha valt lite bättre tillfälle. Men vet ni, de spelar inte en enda av sina hittar, utan bara någon nytt skit eller någon julskit. Och jag vet inte, jag kommer ihåg att jag satt och grät i den här stolen. Dessutom tycker jag att är man på konsert ska man väl stå längst fram.
Men vet du vad jag tror att du behöver, Kia? Jag tror att du behöver gå på typ ett band som A Place to Bury Strangers som spelar så satans högt. Mm. Och det är så hårt och aggressivt, det är liksom som MC5 typ. Alltså så att du kan inte liksom, så ljudvågen gör att du liksom, det vibrerar hela din kropp.
Jag tror det är liksom samma sak som, för en stor upplevelse, konsertupplevelse var faktiskt Rammstein också på Roskilde. Och det är just därför, för att Rammstein hade den här grejen, man visste inte riktigt vad fan som skulle
hända. Jag sa dem också då, och då måste säga att,
egentligen samma sak som jag har med teater. Jag älskar teater när jag inte riktigt vet var gränserna går. Mm. Direkt när jag vet var gränserna går så tycker jag det blir lite tråkigt. Och det är samma med en spelning, att direkt när jag vet att de kommer bara stå här och sjunga en sång efter varandra. Och för mig, det finns så få sånger som händer
Elmer.
För mig sådär liksom att, och det är den här sången, alltså det händer inte. Men nu när jag tittar på Elvis så var det liksom, det är någonting som vibrerar, som, alltså nu ser jag ju det här i en biosalong, så jag har inte upplevt honom liksom live. Men när jag såg den här filmen så tänkte jag så, okej, jag tror att liksom uppleva Elvis live var något annat. Liksom.
Och jag säger nog att det finns ju ett band jag skulle vilja se. Alltså det är säkert det enda bandet jag skulle vilja se live, och det kommer jag aldrig att få göra. Men jag är ju otroligt stort fan av Kurt Cobain och Nirvana. Skulle jag fått se dem? Jag förstår att de var på Ruiz Rock 1992, men då var jag inte där.
Men det är också något som ligger över Elvis, som jag tänkte faktiskt på Marilyn Monroe också. Att man ser liksom, jag tror att de skulle vara liksom lika stora stjärnor idag. De är jättekonstiga för de är så tidlösa. Alltså, liksom, och också hur de är. Alltså man kan se på den inspelningen av Elvis nu, och det känns jättemodernt. Jag tycker, och sen är det ju intressant att båda de fick inte egentligen utöva sin konst på den planen de ville. Alltså Marilyn Monroe var ju jätte, hon ville ju bli en, alltså hon ville ju skådespela helt enkelt. Hon gick med Mikhail Tjechov och hon var jätteinne liksom med de här Lee Strasberg och Stanislavski och där, men så gav de åt henne bara med skitrollerna. Och Elvis säger ju här också att han skulle vilja göra en bra film, att han jobbar med skit. Han fick ju bara göra skit. Och så ville han ju åka till Europa, han ville ju åka på turné, han kom ju aldrig ut ur USA, stackar.
Men hade det inte att göra med hans manager?
Ja, som jag, ja absolut. Och det är ju den där managern som är den där the bad guy. Mm. Han heter, vad heter Tom, vänta, nu ska jag kolla här. Ja, han heter Tom Parker, the colonel. Mm. Och, det är den här filmen som Baz Luhrmann gjorde om Elvis. Ja, det handlar mycket
det om handlar om honom. Jag funderar faktiskt att jag borde se den, för jag blev rasande.
Rasande?
Alltså, på honom. Stackars Elvis. Också att han var 7 år i Las Vegas och gjorde samma show.
Ja, och
då går man
men därför tycker jag att han är mäktig. Innan filmen säger man, och nu kan man ju tro på honom själv eller inte tro på honom själv, men han säger ju verkligen sådär att vi måste varje gång göra det här som att folk ser det från första gången. Och det känns på det materialet att han alltså satsar allt varje gång. Och sen kommer det fram alltså att han hade 2 shower i dagen 5 gånger i veckan. Och så säger han efter det där att det tar 4 till 5 timmar för honom att varva ner efter en konsert. Och då har han 2 i dagen 5 dagar i veckan. Då börjar det bli ganska lätt att förstå att ganska snart börjar det komma olika piller in. Alltså jag menar, om han inte kan varva ner, sen kan han säkert inte vakna. Så att jag menar,
varva upp nu.
Det är inte så jättesvårt att förstå hur den här liksom, så att säga, grejen har kommit igång. Men det tror jag också för att han på något sätt, för att han är så öppen för det där, så äter det honom. Jag började direkt tänka på det, alltså en annan prestation, eller det här är då flera prestationer, men jag tänkte på den där Heath Ledger i som Jokern i Dark Knight, som på något sätt alltid har varit för mig sådär, wow, för jag tänkte på det där, jag tror att som skådespelare, säkert du också, Vega, att man kan känna någon gång när man bara surfar, när man liksom sådär, man kan inte göra något fel, du kan komma upp på vågen,
nice.
Och då kan du bara, då är du bara sådär, du känner, du kan ju vad som, alltså du kan liksom så att säga inte ta ett steg fel.
Nej, och sen har man publiken i sin näve och trycker man åt den så trycker man åt dem och öppnar man den så kan de andas.
Ja. Och det är liksom, och du kan ha sådana här kvällar på teatret, du kan ha några liksom dagar framför kameran, men det är sjukt att se att Heath Ledger, den här filmen, det är som att han surfar alltså från scen 1 till sista scen. Och så vet man ju att de har filmat den här filmen, jag vet inte hur länge, men säkert 1/2 år. Att han har bara hållit den jävla nivån. Jag ser inte, alltså för att vanligtvis som skådis så har du just, du surfar och sen har du vissa dagar där du helt enkelt får jobba lite mera. Mm. Och liksom då är det ju då tekniken kommer in så du kan hålla den så att, ska vi säga, den faller inte så mycket den här nivån. När man är amatör så faller den mer. Mm. Alltså du har briljanta stunder och sen horribla stunder och så får du lite, men det är liksom bara där uppe hela tiden. Och det känns som att Elvis är liksom där på basen av vad jag sett. Jag har inte varit där och sett alla hans konserter. Jag kan inte utta mig, säkert i slutet av sitt liv så började han vara i så dålig chick att det inte mera gick. Men alltså han är någonstans där och brinner så att säga i den här grejen. Och det tar ju på som det tog på för Heath Ledger också. Sen är det ju hemskt just att den här Tom Parker då har liksom utnyttjat honom till slut helt enkelt. Alltså bränt slut honom.
Men tänker liksom ni då som skådespelare att man är på något sätt större än sig själv. Alltså att man blir, alltså för jag tänker att Elvis Presley är ju en sak och sen måste ju finnas mannen bakom Elvis Presley.
Mm.
Att man på något sätt blir större än sig själv, alltså att man blir den där.
No, jag tänker tvärtom, jag tänker att när det är som vackrast så är du ett medium. Du är inte viktig, det handlar inte om ego, det handlar inte alls om dig. Utan det handlar om att du kan öppna så mycket, just som jag tycker Elvis gör, att folket kan komma i kontakt med musiken lika rent som han gör. Mm. Han bara låter, han, det går han igenom honom. Han är instrumentet. Så det handlar inte alls om just att Elvis är mäktig Elvis, utan det handlar inte om Elvis, men det är det som gör Elvis så mäktig. Alltså det tycker jag liksom, de stora konstnärerna är just mäktiga just för att det handlar inte om dem.
Mm.
Men så är vi så identifierade med någon slags sån här liksom individualisering att för oss är det sen att Elvis blir Gud. Men det är liksom inte det som är grejen.
Men så som skådespelare, när ni talar om det där att när man surfar, så då är det för att man är det där instrumentet.
Ja.
Allting ses genom en.
Ja. Och man slutar, eller jag upplever det i alla fall, med att det är som att man slutar tänka på scenen.
Ja.
Man lämnar sitt eget huvud.
Ja.
Och det är väl det som är närvaro, typ.
Det är det som är närvaro. Mm. Och sen är det ju det mest underbara när du får det tillsammans med någon.
Ja. Alltså, när den situationen uppstår.
Och det händer ju också att du kan få det så att hela ensemblen hoppar på vågen. Och du surfar tillsammans. Och det är ju det bästa, tycker jag.
Det är underbart.
Eller och liksom att spela med någon annan person och du känner att den personen och du är i synk. Men det här är ju liksom som vad som helst, alltså, ja, det är en underbar upplevelse då. Och då blir ju publiken involverad, alltså det är tillsammans. Och det är ju också något som händer i det där rummet, men det här händer ju inte alltid.
Men vad kräver det då av en? Vad krävde det av Elvis? Vad kräver det av er? Kräver det att, för att bli det där instrumentet?
Jag kommer ihåg att vi hade en kille som var så Grotowski-kille, Premuslav från Polen. Och han sa, och jag tyckte bara att det var intressant, han sa så här...
Varför sa du Grotowski-kille?
Grotowski-kille. Jerzy Grotowski var en sån polsk känd teater, liksom... Vad heter det? Tekniker. Utan
ja, men han utarbetade liksom en teknik.
En teknik, ja. Så att han gjorde, så att han var, och det var liksom också baserat på det här Stanislavski. Allt kommer liksom på något sätt in. Men det var mer fysiskt. Han är en av de stora sådana här. Så den här Premuslav hade då tränat i Grotowski-teknik hela livet. Mm. Och han kom till teaterskolan och lärde oss. Och han sa bara så här, just att det enda du kan göra är göra dig färdig för att konsten ska kunna komma. Och då handlar det om att du ska ta bort blockaden egentligen i kroppen. Alltså bara så du är öppen i kroppen, du är öppen för att det här ska kunna hända. Mm. Och så händer det ändå inte alltid. Alltså det är bara så, det enda du kan göra är göra det så att säga så möjligt som... Alltså, som göra det så möjligt som möjligt. Hur vad heter det? Så möjligt som
det går.
Som det går.
Ja.
Att så att säga att det ska infinna sig. Mm. Och sen tror jag bara att vissa människor är mer öppna.
Ja.
Alltså det är ju samma sak som när man talar också att vad ligger i tiden. Vissa människor är ju jätteduktiga på att snappa upp vad som ligger i tiden. Mm. Och då kan man ju fråga hur är de duktiga på det? Inte det att de läser tidningar eller de har någon slags känselspröning.
Intuition i sig.
Ja, eller liksom konst. Alltså, vad heter det? Fashion handlar ju om samma sak. Mode. Mm. Alltså, du vet vad är det som är på kommande. Ja. Du vet det lite för det alla andra vet det. Men sen när du gör det så är alla så här, det är det där! Alltså, och det är ju samma här.
Liksom. Ja. Men jag tänker också att det handlar så mycket om alltså mötet mellan publik och skådespelare, alltså avsändaren och mottagaren, att när alltså för vi behöver ju det här kontraktet som vi pratar om liksom i teatersalongen, att vi är överens om att den här fiktionen är stora sådana situationstecken i luften på riktigt.
Ja.
För att det ska fungera liksom. Så det handlar också mycket om det, och sen typ i en liksom mer postdramatisk tradition där vi ofta, där skådespelaren ju lämnar den klassiska karaktärsrollen och spelar typ en förhöjd version av sig själv, vilket också kan vara ett sätt att knyta an till publiken, för då blir jag personlig. Mm. Och då finns det också utrymme att verkligen det där magiska händer.
Ja, och sen måste jag säga det är ju, sen blir vi ju, alltså jag tror att vi är ganska blockerade alltså med varandra i livet, det tänker jag också faktiskt nu när man gör med, för det är ju kanske uppenbart, men när man gör barnteater så är det roligt, för barn har ju inte den här blockaden. Alltså barn kommer ju in och är färdiga att tro på vad som helst. Ja. Mm. Vi är ju inte.
Nej.
Alltså, och det är ju något som gör just att för människan måste till slut vara så trovärdigt att det enda vi kan tro på är en film som ser ut som om det skulle hända just i det här rummet. För vi har liksom, men det var lite som du talade om, att fantasin är noll till slut. Och det här är ju också samma sak.
Att hyperrealism.
Det blir så litet. Mm. Ja, alltså allt blir så smått på något sätt när det egentligen är liksom magiskt. Och där tror jag just att Elvis kändes som att Elvis kunde ge... Där tycker jag musiken är ju underbar, därför att musiken är inte logisk. Därför är musiken det renaste sättet. Därför att ingen analyserar ju musik. Vad betyder den här sången? Men allt annat ska alltid analyseras. Till och med konsten ska analyseras. Så att, vad är det här kritik mot? Vad är det här? Lalalala? Man ska alltid tänka med hjärnan. Mm. Men musiken är ju inte...
Nej, men det är därför, jag vet exakt den anledningen, så blir jag förvånad när ni säger att ni inte tycker om konserter.
Mm.
Alltså just för att musiken är ju på något sätt en direkt kanal. Jag kan ju tycka att det är lite fusk med musik som skådespelare. För att det slår ju an någonting i oss som är väldigt svårt att förklara. Medan när man tittar på teater till exempel, så måste det finnas en analys från publiken eller så där. Men det finns inte i musik.
Men det är intressant, för jag håller helt med om allt som du säger, Vega. Men jag har alltid haft det där... ändå att den där musiken, alltså jag vet inte, det är någon i den konsertgrejen, men på det viset tror jag att jag är blockerad. Mm. På det viset att ge mig hen och börja dansa bland folk, det har jag svårt med annars. Jag går ju inte på klubb heller.
Nej.
Jag tycker om att sitta och supa i en bar
med mig, med ja, jag sitter på klubben med Elmer.
Helt klart har jag någon slags kroppslig liksom, i
vi blockerar oss.
Ja. Vet ni, jag tänker att ni måste gå på klubb med mig.
Men hörni, är vi klara?
Alltså jag måste ju, som jag sa innan, får vi se om Basse klipper bort det här. Men jag är ju också lite rosenrasande kring Elvis, som vi pratade om innan. Att jag vill ändå problematisera honom lite grann. Alltså jag menar, han blev tillsammans med en 14-åring när han var 24. Han är, för att citera Eminem, the worst thing to happen to black music since Elvis Presley. Att Eminem då menar att han skulle vara det sämsta som har hänt, förutom Elvis, att det är en kulturell appropriering. Och så jag måste bara få det här sagt också som punkare, att vad heter det? För fan vad jag hatar honom. Så, när han dog så hände något otroligt. Det var 1977, va? Eller 79, 77?
Nu, jag tror att 77 låter.
Jag tror Elvis dog 1977 och samma år grundades ju världens bästa band, Joy Division. Aha. Ett otroligt år för musiken. Elvis dog, Joy Division trädde in. Hej och hå, sällskapet.
Hej och hå, sällskapet. Med de här visa orden säger jag tack, Vega Adsten.
Tack, Kia.
Tack, Elmer Bäck.
Tack.
Jag heter Kia Svetihin, det här är sällskapet. Hej då.
Hej och puss.